Ja, visst, välkomna allihopa. Roligt att se att ni har droppat in här, ett gäng. Att vi ska ha lite bibelsamtal tillsammans idag igen. Superkul. Jag hoppas att tekniken fungerar så att ni hör mig nu när jag pratar. Yes, det ser ut som att ni allihopa, jag var inkopplade på rätt sätt. Toppen. Och det är som sagt frivilligt att medan jag pratar är det frivilligt att ha på sin, det är alltid frivilligt att ha på sin kamera och sådär. Men jag kommer ju strax att dela en PowerPoint så ni kommer ju inte, varken jag eller ni kommer synas i särskilt stor bild. Och sen är tanken att vi ska ha lite samtal i grupper och då får man gärna ha på sin bild för att det är trevligt att se varandra och vilka man har i grupperna tillsammans. Men annars är det som sagt jättekul att se er och toppen att det funkar. Så jag ska lägga upp, dela min PowerPoint här i bild. Det är den som kommer synas mest i meningen. Jajamensan. Nu hoppas jag att ni ser den. Jag kallar det alltså för Församlingsbibelskola, vårterminen 2021. Och vi pratar ju om att läsa Bibeln. Och jag har delat upp det i fyra delar. Och man kan säga att det är som en översikt. Jag skulle vilja kalla det för det inför att läsa Bibeln. För alla de här ämnena som jag tar upp skulle man kunna prata väldigt mycket mer om, såklart, än vad vi hinner med på en enda kväll. Men det blir som en inledning, som en översikt över hur man kan läsa Bibeln på olika sätt. Och ska se om vi har första bilden. Där. Så mitt upplägg är alltså så här, att en gång i månaden så möts vi här. Vi började med att tala om att möta Bibeln. Och då fokuserade jag lite på hur vi möter Bibelns svåra texter. Om vi lyfter på hatten och går vidare eller om vi gräver ner oss i det. Och hur vi kan känna inför att det finns saker i Bibeln som kan vara lite svåra. Eller lite knepiga eller ja, inte så lättillgängliga. Och det var ju också en översikt bara, en, liksom, en ingång en att börja fundera över det här. Hur förhåller jag mig till Bibelns lite svårare sidor? Eller vilken ingång har jag när jag börjar läsa Bibeln? Och det kan man också tala jättemycket mer om. Men nu går vi vidare till min nästa punkt då ikväll, att läsa med förståndet. Och det här upplägget har jag ju plockat lite från bibelordet i Markus kapitel, ja, i Markus där när Jesus får frågan, vilket är det viktigaste budet? Det är ju en fråga om Bibeln, alltså judarnas Bibel. Om lagtexterna som de hade och sökte i. Och en fråga om liksom, hur ska jag närma mig Guds ord? Det är faktiskt en fråga om, alltså vilket bud är viktigast? Hur ska jag prioritera i det jag läser? Och Jesus svarar att du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta. Jag kommer inte ihåg ordningen nu. Hela ditt hjärta, hela med din själ, hela ditt förstånd och med all din kraft. Det budet är det viktigaste. Och sen kommer att älska sin nästa som sig själv. Och det som man får med sig det i den här, hur ska vi älska Gud? Vi ska älska Gud med hela oss själva. Med allt det vi är. Och jag tänker att det är det upplägget jag också vill plocka till hur vi läser Bibeln. Vi kan läsa Bibeln med hela våra jag. Man stänger inte av hjärnan när man går in i kyrkan liksom, eller möter Bibeln. Utan jag får använda mitt förstånd och min hjärna. Men jag behöver inte heller stänga av mina känslor. Liksom, eller, ja. Och det är det jag lite kopplar till hjärtat. Det är inte säkert att Bibeln kopplar tankarna väldigt mycket till hjärtat också. Men det här är min uppdelning. Att läsa med förståndet och läsa med hjärtat. Och sen för att avsluta, att läsa för att leva. Alltså bibeltexten är inte bara en faktatext som man ska ha i sitt huvud, utan det är något som ger oss kraft till att leva livet tillsammans med Gud i vår vardag. Och som ni ser och som jag skrev i mejlet så är sista gången är ändrat datum. Det blir alltså en onsdag den veckan, för att det är nämligen så att det är Kristi himmelsfärd den torsdagen. Så därför blir det onsdag den 12 maj som kommer bli den sista gången. Så det är vårt upplägg. Och ikväll ska vi fundera över det här med förståndet. Just det, jag la in den här powerpointen också. Vi kommer ju dela lite tankar med varandra. Och förutsättningarna när vi pratar med varandra är att man får prata på prov. Vi tänker högt och man får ändra sig. Så känn dig fri att säga det du får. Det du kommer att tänka på, det behöver inte vara supergenomtänkt. Eftersom vi lyssnar till varandra välvilligt. Vi kommer inte ställa någon till svars för vad man säger i sina samtal, utan vi lyssnar till välvilligt till varandra med vänlighet. Och vi låter alla prata i gruppen, men man behöver inte heller prata. Utan man kan säga så här, nej jag har inget särskilt att säga. Men jag uppmuntrar alla att dela lite tankar. Det är utifrån personliga, det är inte utifrån fakta liksom vi pratar, utan del av hur tänker jag, vad känner jag, vad tar jag med mig från det vi lyssnar på. Det är sådana samtal vi kommer föra ikväll. Så att studera Bibeln, att läsa med förståndet, vill jag dela några tankar med er ikväll. Och då tänker jag att det handlar ju då inte om att läsa för att känna efter vad Bibeln säger till mig just nu. Inte den här att jag söker ett Guds ord till mig i min situation precis nu. Det som man kan kalla andaktsläsning, det kommer vi komma in på mer nästa gång. Utan när jag tänker på det här med att studera Bibeln så ligger fokuset på vad står det i texten. Och att försöka förstå vad författarna, de som skrev ner det här med Guds inspiration, vad menade de med det de skrev? Och därefter ställer vi frågan, vad betyder då det här för mig, det här som skrevs ner? Jo, och det jag vill lyfta fram här då, att när vi studerar Bibeln så är inte det finns så många teologiska utbildningar för att Bibeln är så djup och så rik och så liksom wow, det finns så mycket att hitta. Så det behövs. Men man måste inte gå en teologisk utbildning för att kunna läsa Bibeln. Däremot så kan jag behöva öva på och ändå lära mig hur läser jag Bibeln. Men det är liksom inte, Bibeln är inte för en elit som liksom forskar och kan allt, utan för den vanliga kristna människan kan läsa Bibeln. Men samtidigt så kan det behövas lite träning, för Bibeln är skriven i en annan tid. Det är liksom ämnen och teman som vi kanske inte direkt känner igen oss i. Och därför så kan man ändå behöva lära sig läsa Bibeln. Och det gör man genom att läsa den. Och genom att få lite tips från andra som har gått före. Och då när jag pratar om det på det sättet så tänker jag på Apostlagärningarna, kapitel 8. Där är det ju Filippos, lärjungen Filippos, som har blivit uppmanad av den helige ande att ta sig, gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde, står i Apostlagärningarna 8, kapitel, från kapitel 26. Så Filippos blir uppmanad att ta sig till en väg som ligger öde. Det är allt han får veta. Kan jag undra vad han tänkte om den uppmaningen. Vad ska jag göra där då? Men den ligger inte öde särskilt länge, utan strax efter, när han har varit vid vägen en stund, så kommer en etiopisk hovman åkande. Och han har varit i Jerusalem och han är nu på väg hem till Etiopien. Och han sitter i sin vagn och läser profeten Jesaja. Och den helige ande säger till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Vi är framme i vers 30 i kapitel 8, ifall det är någon som vill följa med i Bibeln. Så Filippos skyndar fram och då hör han hur den etiopiska hovmannen läser från Jesaja. Och då frågar Filippos, och det är det här jag ville komma till, förstår du vad du läser? Frågar Filippos. Och mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Alltså, vi behöver vägledning också i att läsa skriften, i att läsa Bibeln. Så nej, du behöver inte gå 4 år teologisk utbildning för att läsa Bibeln, men lite vägledning kan vi alla behöva för att komma vidare i vår bibelläsning. Och det är därför jag vill ta upp det här ämnet, detta med att studera Bibeln. För varför? Vi behöver vägledning för att förstå den. Och varför ska vi då studera den? Och det, då tänker jag på Romarbrevet, kapitel 12 och vers 2. Där Paulus skriver, anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, av era tankar. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Tanken är att vi ska förvandlas, att vi ska förnyas i vårt sinne och i våra tankar. För att vi ska kunna avgöra vad som är Guds vilja. För att vi ska kunna gå i takt med det Gud har tänkt. För att vi ska kunna höra honom. Och göra hans vilja tillsammans med honom. Samarbeta med honom. Och då behöver vårt tankeliv och vi behöver förvandlas och förnyas. Och det är en av orsakerna till att studera Bibeln, till att verkligen läsa den och försöka förstå vad handlar det här om? Vad säger Guds ord? För det vi tänker, det påverkar vad vi gör. Och det vi gör påverkar hur vi tänker. Det är en växelverkan där fram och tillbaka. Så att förnyas i sitt sinne och i sitt tankeliv, det påverkar också hur vi väljer vad vi väljer att göra. Och Gud kallar oss alltså att vara aktiva och vara med och avgöra vad det är Guds vilja. Hur vet vi vad Gud vill här? Gud uppmanar oss, det vi ska få vara med och avgöra. Genom att vi lär känna honom, lär känna hans hjärta. Vem han är och vad han vill i den här världen. Så kan vi vara med och se när vi lever i våran vardag. Det här är Guds vilja eller det här är inte Guds vilja. Det är en utmaning och det är någonting som vi också behöver lära oss. Inte något som vi bara kan rakt upp och ner. Så att förvandlas och förnyas för att kunna avgöra vad som är Guds vilja. Och det hittar jag den här serierutan. Det är tyvärr en lite dålig kvalitet på bilden. Den är lite suddig. Jag vet inte om ni känner igen den här. Christian heter den här serien. Den gick ju för ett antal år sedan i tidningen Dagen med olika såna här små historier. Christian försöker ju vara en riktigt god kristen i många av de här serierutorna. Och här sitter han och läser Bibeln. Nu ska det bli förändring. Och så tar han i ännu mer. Jag ska förändras. Ja. Och så i sista bilden bär sjukvårdarna bort honom. Jag tror det är någon slags kramp. Men han andas i alla fall. Och så är det en text där bakom. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Ja, men det är lätt att lägga den här förändringen och förvandlingen på oss själva. Att jag vill så gärna, jag vill ta i riktigt ordentligt. Utmaningen i det här att samarbeta med Gud. Att det är Gud som gör förändringen och förvandlingen i oss. Och förnyar våra tankar i oss. Vi lägger lätt en prestation på oss själva. Att det är vi som ska ta i och förvandlas. Men det är ett samarbete. Att vi överlåter oss till Gud. Och att han får göra sitt verk i oss. Och det är inte helt lätt att urskilja. När är det jag som borde göra någonting? Och när ska jag bara invänta och ta emot det Gud gör i mitt liv? Det är något det är en utmaning, tänker jag. Att lära sig, känna igen Guds ord igen. Sen tänkte jag på de här. Det finns många bibelord om att förvandlas, förnyas och växa. I Hebreerbrevet 6 och 1 så står det, låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus, utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kallas alltså att växa i våran tro, i våran relation med Gud och i vår kunskap till honom och gå vidare, att komma, inte stå still på samma plats där jag blev frälst, antingen om det var när jag blev frälst som barn eller om jag blev frälst som vuxen, så är tanken, det finns mer, du kan komma vidare i din relation. På lite samma tema i Efesierbrevet 4, vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen. Samma här att Paulus tar ofta den bilden av att när man är nyfrälst, nykristen, då är man som ett barn. Men tanken är att du ska få växa vidare. Och hur hänger det ihop då med Jesus som säger att vi ska bli som barn för att kunna ta emot Guds rike? Ja, men där tänker jag att Jesus och Paulus betonar lite olika saker. Jag tror det finns jättemycket att fundera över, vad innebär det att vara ett barn? När Jesus säger att vi måste bli som barn för att kunna komma in i Guds rike. Då kan man ju bland annat ha den här att hur barnets tillit till föräldern. Alltså att vi behöver en fullständig tillit till Gud som våran pappa, som våran far. Att inte försöka sköta allting själv och klara oss på egen hand utan helt och hållet förtrösta på honom. Det kan vara en aspekt av det här att vi behöver bli som barn. Att fullständigt lita på Gud som våran pappa. Och Paulus har en liten annan ingång. Han har just den här ingången att ja, men vi ska inte vara barn hela livet. Vi ska växa upp. Vi ska bli mogna kristna som tar ansvar för våra liv och för vår relation med Gud. Och här kanske man kan ta bilden av när han skriver att vi inte längre ska vara barn och låta oss drivas omkring. Barn kan ju lätt, de kanske fokuserar väldigt kort tid på saker. Det känner man kanske igen från skolans värld, att man har inte deras uppmärksamhet så jättelänge, för det är, åh, så händer det något utanför fönstret, och åh, då tittar barnet dit, och vad händer där? Och så kastar någon en boll där borta, oj, vad händer där? Kanske är det den bilden Paulus använder i det här sammanhanget, att när man är barn, då är det lätt att hoppa från det ena till det andra, och allt är intressant. Men tanken är att du ska växa upp och stå fast i din tro. Inte kasta dig hit eller dit, dras med. Att nu säger en så, nu säger en annan så. Utan du ska i kärlek hålla fast vid sanningen. Och stå stadigt som en vuxen person kan göra. Hålla fokus på ett och samma ställe liksom, under längre tid. Det kan vara det som Paulus är ute efter här. Vi har också Kolosserbrevet 2. Vers 6-8. Jag har dragit ihop verserna här för lite kortare. Men sammanfattning. Lev allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och inte på Kristus. Här syftar ju Paulus på något särskilt i det sammanhang han skriver i. Men jag plockar upp det här på en liten allmännare nivå bara nu. Detta att vi ska leva allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Alltså man får undervisning om sin tro och sen så är tanken att du ska bli fastare och stadigare och liksom ännu mer grundad i den. Och poängen är att du inte ska bli fånge i andra typer av läror. Inte fångas av annat, utan du ska stå fast och veta vilken tro du själv har. Du ska vara fri att kunna välja Gud och inte fångas av annat. Och där har vi Johannes evangeliet kapitel 8 och 32 också. När Jesus säger, ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och återigen har vi friheten som mål. Friheten att välja Gud. Friheten att vara fri från begär som plötsligt kan flamma upp liksom, nej men nu vill jag göra det där eller nu vill jag göra det där, utan du är fri att stå fast hos Gud. Du är fri att hålla kvar din tro, inte dras med hit och dit. Jag tror det är den typen av frihet Jesus delvis syftar på här, att vara fri att välja Gud och det han har tänkt för dig. Och inte fångas i det som världen säger att du ska vara upp, liksom, ska vara upp i eller ska prioritera. Utan vara fri att prioritera det Gud vill att du ska prioritera. Och så detta att han säger att ni ska lära känna sanningen. Att lära känna någon. Att lära känna något. Det är ju någonting som kan ta tid. Det är inte första gången man träffar en person som man vet vem den personen är. Man kan få ett första intryck och en första känsla om hur en person är. Men att lära känna någon, det är faktiskt något som tar tid. Och därför, vi har ju hela vårt liv. Det är det, när vi har tagit emot Gud så är det liksom, amen, nu har jag mitt liv på mig här att få lära känna Gud och vem han är. Och här säger Jesus också att vi ska lära känna sanningen. Och Jesus säger ju, jag är vägen, sanningen och livet. Att lära känna honom och vem han är att lära känna sanningen. Och hur gör jag det? Jo, bland annat genom att läsa Bibeln, läsa Guds ord. Och det kan ta tid att komma in i ibland. Det är inte från första gången man slår upp Bibeln kanske som man fattar eller är med på vad det står. Utan det är just där, ja, men studera, gräva lite djupare, komma vidare, växa till i sin tro. Alltså, ja. Det tar lite tid. Men för att lära känna någon behöver man ge det lite tid. Eh, Det kanske ibland krävs lite ansträngning också att lära känna någon. Att avsätta lite tid och avsätta lite kraft och tankemöda. Utan det är därför vi inte bara läser Bibeln en gång. Bibeln är kanske inte som en roman så som man läser, börjar och så läser man klart den och så kan man lägga den åt sidan och säga så här, ja, nu har jag läst den här boken, nu är jag färdig med den. Utan eftersom det handlar om att vi ska lära känna en person bakom de här orden, Gud och Jesus, så är det något vi ständigt återkommer till. Att Bibeln är något som vi får komma tillbaka till gång på gång. Att det får bli någonting som vi fördjupar. Vi kanske förstår på ett plan när vi blir frälsta. Ja, ah, Guds nåd, jag förstår den på ett visst sätt. Sen läser jag igen, lär känna Gud igen. Och så förstår jag Guds nåd på ett djupare sätt. Och sen läser jag igen och så får jag nya erfarenheter i livet och lär mig mer. Och då förstår jag Guds nåd på ett ännu djupare sätt. För det är ju så. Det finns... Bibeln säger vad den säger, det har den gjort i flera tusen år nu. Och ändå blir vi inte klara med den. Ändå kan vi inte säga så här, check, nu har jag läst Bibeln och fattat allt. Utan det är något vi återkommer till gång på gång. För att försöka förstå på nytt, vad betyder det här i mitt liv och för mig. Och den lär oss att... Eller liksom vi börjar genom livet så uppfattar vi oss själva på nya sätt också genom hur vi lär känna Gud. Att vi uppfattar världen på ett nytt sätt. Att vi får uppfatta Guds vilja på ett nytt sätt. Just detta att våra tankar får förnyas genom att de förvandlas. Sen när det kommer till det här med kunskap, då tycker jag också det är så viktigt att nämna ödmjukheten. För det är något, kunskap det kan ju blåsa upp oss. Om man är någon, en som är bra, ni vet hur det är att spela så här frågespel kanske med någon som är väldigt duktig. Kan hända att jag har varit en av de där personerna. Att det är väldigt lätt att bli lite så här mallig över att så här, ja, jag kan, när man vinner ett frågespel, liksom, någon sån här TP eller något annat. Att det är kul att briljera med kunskap. Människor som kan mycket, som är allmänbildade, som är lite smarta kan ju lätt bli ganska odrägliga för andra. Att de ska tala om allt de kan. Och, ja, visste ni inte det där då? Det var ju 1897 som det där hände. Va? Hur kunde du tro att det var på 1900-talet? Och så vidare. Men så kunskap kan ju också göra att ju mer kunskap jag får, desto mer uppblåst kan jag bli. Att man sätter sig själv på lite höga hästar. Och tänker att jag kan ju allt, varför kan inte andra det här? Jag tycker det här är jättelätt, hur kan andra tycka att det här är svårt? Och det är så fascinerande, jag nämnde det i mitt mejl när jag presenterade mig i höstas. Jag vet inte, det gör mig ingenting om ni inte minns det. Men vi läste ju nyss från Romarbrevet 12 om hur Paulus uppmanar oss att vi ska förvandlas genom förnyelsen och vi ska kunna förstå vad som är Guds vilja. Och så man bara går några verser tidigare i slutet på kapitel 11. Från vers 33 så utbrister Paulus som liksom i en slags lovsång till Gud. Som en så här, stor förundran. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne? Vem kan vara hans rådgivare? Vem kan ge honom något först? Som han måste betala igen. Nej, av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Alltså vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller hans vägar. Så samtidigt som Paulus uppmanar oss till att försöka förstå Guds vilja så har han hela tiden, det bottnar liksom i den här ödmjukheten att wow, Gud är så mycket större än vad vi någonsin kan förstå eller tänka och egentligen så kommer vi aldrig kunna förstå hans beslut och hans vägar. Alltså det är så mycket högre än våra tankar. Hans planer är så mycket högre än våra planer. Och ändå så uppmanar han oss att vi ska förvandlas och förnyas så att vi kan förstå hans vilja. Det är liksom två saker är sanna samtidigt här. Gud är så mycket större än vad vi någonsin kan förstå. Och samtidigt, vi kan förstå Gud. Vi kan lära känna sanningen. Vi kan förstå hans vilja i någon mån. Både och här. Så att få större kunskap om Gud genom att läsa Bibeln, genom att lära känna honom. Om det inte också leder till en större ödmjukhet inför honom, då är det inte en sann kunskap om Gud. Alltså om jag någon gång tycker att jag har fått så mycket kunskap om Gud så att jag liksom kan säga, här har vi Gud, nu har jag förstått Gud. Alltså ni kanske inte förstår Gud, men jag har lärt mig allt och jag kan allt. Då är det inte Gud du har lärt dig om. För ju mer jag lär känna Gud, ju mer kunskap jag får om Gud, desto större förundran får jag inför, wow, hur kan Gud vara så stor? Tänk, jag kan ju inte förstå någonting. Och det är lite så med, jag vill visa en bild kring det här. Om den här cirkeln som är här är kunskap. Den blåa cirkeln är kunskapen och det vita runt omkring det är det man inte vet. Det blåa är det man vet och det vita är det man inte vet. Så är det liksom ganska lite där. Och här kommer en större cirkel. Här har man ännu mer kunskap. Jättemycket kunskap. Men då är det ju så att den lilla cirkeln har ju också, om man tänker på omkretsen runt omkring, hur mycket av cirkeln som nuddar det vita, så nuddar ju inte det så mycket av det vita. Alltså, liten kunskap, då tänker jag kanske inte på hur mycket jag inte vet. Men om jag har stor kunskap, den stora cirkeln, den nuddar väldigt mycket av det vita. Så tanken är att ju mer kunskap jag har, desto mer fattar jag hur lite jag vet. Liten kunskap, det är en liten yta mot det okända. Och stor kunskap, det är en stor yta mot det okända. Alltså ju mer jag lär mig, desto mer inser jag, oj, vad lite det är jag vet och vad lite det är jag kan. Och det var faktiskt så på min utbildning, min teologiutbildning, min pastorsutbildning. Där har de ju så här, när man skriver, gör sådana högskolekurser, så finns det ju alltid ett dokument som beskriver vad kursen ska handla om och vad målet med kursen är. Och då minns jag att i några av de här kursbeskrivningarna, där det stod vad kursen skulle handla om och vad målet var, vad man skulle lära sig av kursen, då stod det en mening. Då stod det, förutom att man skulle lära sig om det var Gamla testamentet, liksom, lära sig om Gamla testamentet och hur man kan tolka det, hur man kan förstå det, så var en punkt också så här, att målet med kursen är att studenterna ska förstå att det finns mer att lära. Alltså målet med kursen är att jag ska förstå att jag inte kan allt. Målet med kursen är att jag ska förstå att oj, det finns mycket mer att lära. Så målet är inte bara vad jag ska förstå, utan också förstå att jag inte förstår allting. Att det finns mycket mer att lära. Så det här var mina tankar kring varför ska vi studera Bibeln. Olika bibelord kring detta med att växa i sin tro, växa i sin kunskap. Just det, jag glömde ett bibelord som jag inte hade med här i PowerPointen. Paulus skriver ju inte bara om att vi ska växa i kunskapen om Gud, alltså i vårt förstånd eller i våra tankar, utan vi ska ju växa på många sätt. Och då tänkte jag på Filipperbrevet 1 och 9 också, som, där han beskriver vad det är han ber om för församlingen i Filippi. Och då så skriver han så här, och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och ge er insikt och gott omdöme. Tron sitter ju inte bara här i huvudet, utan tron är framförallt en praktik som visar sig i kärlek. Det återkommer Paulus till gång på gång, och Jesus också i evangelierna. Hur det är kärleken som definierar oss som kristna. Och därför är Paulus bön att vi ska växa i kärlek. Så det vill jag verkligen lägga till här i hur växer man i tro, hur växer man i kunskap om Gud. Men det är inte bara fakta att få in i huvudet, utan det är också att växa i ett liv i kärlek. Både i kärlek till Gud och i kärlek till våra medmänniskor. Så vi får inte bara fastna i det här med studerandet av fakta och så. Men det är ju det som är fokus just ikväll. Men jag tänkte, nu har jag pratat ungefär halva tiden. Det kan hända att vi drar över lite en timme, kan jag bara förvarna. Jag har skrivit cirka en timme i instruktionerna för att det är lite svårt att få det att passa till exakt en timme. Men jag har haft en inledning här lite grann på en timme, eller halvtimme. Och jag tänkte att nu är det bra att liksom bryta av och bara tänka, vänta, vad tänker jag om det jag har hört nu? Så nu kommer ni alldeles strax att bli indelade i breakout rooms för att bara bolla lite här. Vad tänker du om det som hittills har sagts? Är det något som du vill ta till dig av? För det viktiga i en sån här undervisning är inte bara vad jag säger, utan det viktiga är också, vad händer i dig? Vad vill du ta med dig? Kanske är det bara en liten grej som fastnar hos dig. Ja, men då är det det du ska ta med. Allt är inte för alla hela tiden. Men då kan det vara bra att bara stanna upp lite. Nej, men vänta nu här. Vad är det egentligen jag vill ta till mig av det här? Var det här något som... Fanns det något i det här som kändes viktigt för mig? Och det behöver som sagt inte vara allt. Och det kanske man inte vet direkt. Men man kan försöka sätta ord på det tillsammans med andra. Och som sagt, vi pratar på prov. Så det är inte hugget i sten, det som du säger i din grupp nu. Utan du kan ju fundera vidare sen. Det kanske var något annat jag ville ta med mig från det som hittills sagt. Så, nu ser det ut som att alla har kommit tillbaka i det gemensamma rummet här. Toppen. Tanken är alltså med de här grupperna att bara få chansen att sätta lite ord på vad man själv tänker. Och ibland är det inte så lätt att veta vad man tänker direkt efter eller precis när man hör någonting, utan ibland är man ju också sån att man kommer på några timmar senare eller dagen efter att åh, det var ju det här jag tog med mig, och det här var ju riktigt intressant. Men det spelar inte någon roll liksom. Det är för din egen skull, så att om du kommer på någonting som du tänker om det här imorgon, så kan du ju fundera på det och skriva ner det för dig själv, för din egen skull sen. Men att ge lite utrymme så här att bolla med varandra är att ge en chans att börja sätta ord på vad man själv tänker och vad man själv tar med sig och lär sig av det man hör. I alla fall. Så tack för vad ni har delat i grupperna, även om inte jag har vet vad det är ni har sagt. Nu ska vi se om jag kan komma vidare här. Ja, nu kommer jag vidare till nästa PowerPoint-bild. Här. Så detta med att studera Bibeln då, hur gör man? Och som sagt är det här en översikt, alltså det här med att studera Bibeln, det är därför det finns bibelskolor och teologiska utbildningar. Det kan man ju läsa hur mycket som helst om, och det är superintressant att komma in i, att börja upptäcka Bibeln och gräva djupare. Så det här blir ju som en översikt, och jag tänker att jag gärna tar vidare det här. Kanske till hösten. Kanske har vi möjlighet då att mötas i kyrkan och ha fortsatta bibelskolekvällar. Men jag vill ge en översikt lite kring hur man kan tänka när man ska studera Bibeln. Och det är inte jag som har kommit på de här punkterna såklart. Utan det finns ju massa människor som har tänkt till kring det här. Hur kan jag läsa Bibeln? Och det första som tycks väldigt självklart. Ja, ja, men det här behöver man väl knappt prata om. Det är ju att man ska läsa den. Men det är faktiskt, det är här vi ska stanna upp en hel del. Därför att det här med att läsa är faktiskt någonting man kan behöva lära sig. Utöver att lära sig bokstäver och lära sig orden. Alltså hur läser jag och ser liksom och förstår vad en text handlar om. Vad upptäcker jag i en text? Hur kan jag observera och lägga märke till vad som står? Och sen... Efter det, alltså först lära sig att läsa det. Vad står i texten? Sen kommer vi till nästa punkt. Att tolka. Vad betyder det som står? Vad betyder det jag läser? Då handlar det om att försöka förstå textens eller berättelsens budskap. Och där kan man ställa massa frågor om olika begrepp och ord. Alltså vad betyder de här orden? Vad betyder de här begreppen? Man ställer frågor om innehållet. Alltså vad innehåller den här texten och vad betyder det? Och så funderar man ju över vad det betyder läromässigt och praktiskt. Och så kan man jämföra med andra bibeltexter i den här punkten och se, finns det någon annan text som talar om samma sak? Eller hur förstår vi de här bibeltexterna tillsammans? Och sen därefter kommer, jag kallar det eftertanke. Alltså vad får det här för konsekvenser? Här ställer jag mig frågan, vad betyder det för mig idag? Hur tillämpar jag det här som jag läser? Hur berättar jag det för andra? Hur påverkar det mitt liv? Och det som är ju att vi ganska ofta har snabbt för att gå till eftertanken. Alltså vad betyder det här för mig när vi läser Bibeln, tror jag. Men just det här i att studera Bibeln, då är det också att lägga fokus på de här första punkterna. Att jag faktiskt läser orden. Försöker observera. Vad står här egentligen? För att sen komma till vad betyder det? Inte för mig i första hand, utan vad betyder det som står? Och sen när jag börjar få ett hum om, ja, men jag tror att jag förstår vad det här kan betyda, då komma till punkten, okej, så vad betyder det då för mig och mitt liv? Och det här är lite av en träningssak. Här är det lite ändå som jag tänker att man kan öva sig på att läsa. Och jag kommer bara då gå igenom det här ganska översiktligt idag. Men jag tänker att det här är sånt vi kan kolla vidare på gärna framöver. För det här tycker jag är jättespännande. Hur vi läser Bibeln, hur vi ser vad det står i texten. Och att börja öva sig på att se vad kan det då betyda. Så vi stannar vid den här första punkten. Eller vi stannar upp inför den nu. Detta att läsa. Nu vill jag säga några saker här. Till exempel, hur kan vi läsa Bibeln? Jo, men till exempel rakt igenom. Antingen rakt igenom liksom hela Bibeln från början till slut. Men den är ju bra tjock alltså. Det är många ord i den här boken. Så det tar ju liksom tid. Det kan man ju lägga upp på ungefär ett år kanske att ta sig igenom Bibeln. Men också detta att läsa en bibelbok rakt igenom. Jag tror att det är lätt att vi ofta läser väldigt snuttifierat, kort liksom. Vi kanske till exempel har bibelappens, det här att man kan få i sin telefon, dagens bibelord, vilket är toppen. Men då får man det ju väl, då får man bara en vers kanske, eller två med en mening eller två meningar. Liksom lite här och lite där. Det är ett sätt att läsa Bibeln. Att få små bitar med sig varje dag. Men här vill jag då lägga fram detta med att faktiskt läsa i en helhet. Alltså Bibeln är uppdelad i flera olika böcker. Brev, olika typer av texter. Att läsa en text rakt igenom, från början till slut. Kanske på en gång, eller att man delar upp det lite grann om man tar en längre bibelbok. Men det här att få en helhet. Och det handlar ju också om att veta vad som står och vart det står. Kanske inte att man kan lära sig allt utan till, men att man ändå får lite hum om det här. I vilken bibelbok är det egentligen som de 10 budorden står? Eller vart kan jag läsa om Jerikos murar som faller när Israels folk tågar runt där? Vart kan jag läsa om kung David? I vilken bibelbok hittar jag honom? Vart hittar jag där Elia utmanar Baals profeterna genom att bygga ett altare som han dränker i vatten och utmanar Gud att tända eld på? I vilket evangelium är det som berättelsen om att Jesus gör vatten till vin finns någonstans? Vilket evangelium är det jag hittar bergspredikan? Och i vilket brev är det Paulus är så arg på dem han skriver till att han kallar dem för dårar? Ja, men lite sånt där. Att liksom ha lite koll på vart finns de här berättelserna? Vart kan jag hitta olika delar? Den kollen får man ju om man liksom, ja, men läser den i en helhet liksom, och lägger märke till, aha, är det här står? Just det. Inte för att det är egentligen, alltså, du måste inte kunna en massa saker utan till. Men det kan vara bra ändå att ha med sig, liksom, vart händer vad? Vilken berättelse hittar jag var? Eller att bara få lite litet hum om, vad är liksom det genomgående temat i en viss bibelbok? Är det så att ett visst ord återkommer flera gånger? Här är tipset att man också läser med pennan i hand, som jag har skrivit där. Det är ju olika hur man känner för att skriva och kluddra i böcker. Och det får man verkligen, man kan ha en anteckningsbok om man inte vill skriva i Bibeln. Men jag skulle ändå uppmuntra till att Bibeln är en slags arbetsbok ändå. Något som vi arbetar med, en text som ska påverka oss och som vi jobbar med. Så var inte rädd för att stryka under och skriva små kommentarer. Att använda Bibeln liksom på det aktiva sättet. För då när man bläddrar tillbaka så kan man ju se, aha, var det här jag strök under förra gången? Eller så kanske man väljer att stryka under, man kan ju välja olika färger också. Alltså ett visst tema till exempel. Om en bibelbok upprepar ordet glädje. Som ett av Paulus brev gör till exempel. Om jag då stryker under alla ställen där det står glädje. Då kan jag ju sen bläddra och se så här. Bara genom att titta. Aha, titta, jag har strykit under så här många gånger på det här uppslaget. Oj, han återkommer verkligen ofta till glädje. Ja, men det är ett sätt att arbeta och lägga märke till saker. Jag sa ju förra gången. Pratade jag om det här med att. Man kanske är olika mogen eller olika redo för att läsa olika bibeltexter. Och då berättade jag om att min mamma hade sagt till mig att hon hade hört att man inte behövde läsa Hesekiel förrän man fyllde 30. Och jag tyckte det var så skönt, för jag var någonting 24 och hade aldrig läst Hesekiel. Så då kände jag att då kan jag släppa den boken lite grann. Men sen blev jag i alla fall sugen på att läsa Hesekiel. Och då läste jag den boken liksom rakt igenom, inte vid ett tillfälle, utan liksom en bit varje dag i ett antal dagar. Och då gjorde jag så att jag strök under sånt jag tyckte var intressant. Och då insåg jag att det fanns ju ett begrepp som återkom flera gånger i Hesekiel. Det står i nästan varje kapitel står begreppet, kan jag inte det om det är helt utan till, nu slog jag inte upp det här innan. Men alltså, för att ni ska förstå att jag är Herren, står det flera gånger i Hesekiel. När jag började liksom stryka under det så började jag upptäcka att så här, nej men här står det ju igen. Ja, här står det igen. Och det var ju väldigt intressant att det där begreppet återkommer i nästan varenda kapitel och ibland flera gånger. Jag har inte studerat vidare kring det och funderat på ännu mer. Men det var liksom som ett första steg att börja lägga märke till. Aha, här är ett begrepp som återkommer. Då är förmodligen det begreppet ganska viktigt för Hesekiel i hans bok. Att liksom börja läsa med den uppmärksamheten, att lägga märke till saker. Och det kan man göra då till exempel genom att stryka under eller skriva små anteckningar vid sidan om. Och liksom försöka få en helhet kring en bibelbok eller ett bibelsammanhang. Och som sagt, man måste inte direkt gå vidare med att undersöka vad det är. Utan steg ett är bara att lägga märke till det här. Ett annat sätt för att läsa i en helhet, det är ju att man väljer att läsa en enklare bibelöversättning. Någon som är skriven lite mer med ett flyt, så som vi är vana vid att läsa böcker. Då kan man välja The Message som finns på svenska, Nya Testamentet, eller kanske Levande Bibeln. Man kan läsa en barnbibel, en seriebibel, en mangabibel, just bara för att få berättelsen och storyn, liksom, att få helheten. Då kan man välja en annan bibelöversättning med fördel. Då kanske inte är att man ska lägga märke till enskilda ord och så, för då har de ju inte översatt rakt av utan ganska fritt. Så där handlar det mer om att få den här helheten och översikten av berättelserna. Jag minns en kompis för några år sedan när hon fick barn och började läsa barnbibeln för sin son. Då liksom fick hon som upp ögonen igen, så här, oj, jag hade nästan glömt bort att de här berättelserna fanns i bibeln när hon läste den. Så just det att få upp ögonen igen för vilka berättelser som finns och sådär. Även om de, just i en barnbibel är de ju utvalda, så där finns ju inte alla bibelberättelser med. Men det kan vara ett tips för att liksom komma in i berättelsen, in i storyn, få en helhet, få en lite översyn. Vad är det bibeln berättar om? Ett annat sätt är för att upptäcka bibeln på ett nytt sätt är att man kan lyssna på den. Den finns ju inläst. Man kan ju göra det i bibelappen. Man kan också göra det på Spotify. Där finns Bibel 2000 inläst. Man kan ju antingen bara ha på själva ljudet, lyssna på den. Kanske när man går en promenad, när man åker bil någonstans eller sådär. Eller så att man lyssnar och har Bibeln framför sig och läser samtidigt och följer med. Det kan vara en helt annan upplevelse att få Bibeln uppläst för sig än att sitta och läsa den på egen hand. Det är också ett tips bara för att komma in i berättelsen, komma in i läsningen från ett annat håll, liksom på ett nytt sätt. Så det är några tips för att bara komma in i läsningen överlag, som en komma in i den här översiktsläsningen, att få storyn, att få helheten, att komma in i det. Då är inte tanken att man liksom ska börja ens gå vidare kanske ens till tolkningen och börja fundera på vad betyder det för mig, utan att bara läsa för läsningens egen skull, för att liksom se vart står det och så vara lite uppmärksam på vad upptäcker jag för någonting. Och jag ska säga att jag kommer skicka ut den här powerpointen också på mail som jag gjorde förra gången, så du behöver inte känna dig stressad av att anteckna. För det är ju också så att när man läser helheten, när man liksom läser både gamla och nya testamentet och sådär, det är då man också kan börja upptäcka kopplingarna mellan de olika bibelböckerna. Man kan upptäcka saker i nya testamentet som man känner igen från gamla testamentet. Men vänta nu här, när Hebreerbrevet skriver det här om prästerna och det här om offren och tabernaklet. Nej, men det är ju det jag läste om i Moseböckerna. Aha, liksom. Eller i Romarbrevet kommer också en hel del så här gamla testamentet-kopplingar. Eller Matteusevangeliet har många citat från gamla testamentet. Plötsligt kanske man upptäcker, ja men nu har jag ju läst själva sammanhanget där det här citatet kommer ifrån i gamla testamentet. Och så ser jag hur det är inplockat i nya testamentet. Aha, här har de tagit det där citatet som står där borta. Så för att se kopplingarna mellan olika bibelböcker och mellan gamla och nya testamentet så behöver jag ju läsa dem helt enkelt. Och inte bara få den här snuttversen här och var utan se sammanhangen och kopplingarna. Och det är väldigt spännande när man börjar göra det. Det tar ju lite tid. Alltså att man måste ha läst en bit och liksom börjat känna igen. Sådär. Men det är något som är jättespännande när man börjar se. Aha, här är ju det som står samma sak som där. Mm. Så det är om att läsa helheten liksom, och börja observera vad man läser. Men så är det att fortsätta detta med observerandet och se vad man upptäcker i texten. Och det handlar ju då om att lära sig och öva på att lägga märke till och förstå vad det står. Och det ska vi göra en liten övning på här strax så ni förstår lite vad jag menar. Men det är något som jag faktiskt tror är något vi behöver öva lite på. Att direkt så tänker man inte alltid på det när man läser sig. Men det handlar om, det här med att observera, det handlar om att jag liksom närmar mig texten som en detektiv som söker efter ledtrådar. Alltså, och då handlar det om att ingen upptäckte är för liten. Alltså allt i en bibelvers är av intresse. Man kan lägga märke till att det står en viss stad, en namn på en stad till exempel. Aha, vad är det här för en stad? Skulle jag kunna kolla upp det? Kan det påverka hur jag förstår om jag vet vart den här staden ligger någonstans i Israel? Eller liksom sådär. Här lägger jag liksom märke till alla ord i en text och funderar över. Nej, men vänta nu här. Här står det att de gick ditåt. Här står det att det var eftermiddag. Här står det att de var 3 stycken. Kan det betyda någonting? Jag lägger liksom märke till allt i en vers. Och funderar på vad kan det här betyda? Hur kan det här öppna någonting? Och då skickar jag bara med en liten sån här obs. Och det är ju att vi läser Bibeln med våra kulturella glasögon. Alltså att vi är svenskar, att vi lever i den här tiden som vi lever i. Och vi läser den utifrån våra egna erfarenheter. Hur vi uppfattar Bibeln, hur vi har lärt oss uppfatta Bibeln. Och det påverkar ju vad vi lägger märke till och vad vi uppfattar som viktigt. Så det är också det som är spännande med att läsa Bibeln tillsammans med andra människor. Särskilt med andra människor som kanske kommer från en annan kulturell bakgrund eller som har andra erfarenheter. Vi kan faktiskt se olika saker i texterna. Helt enkelt för att vi har olika förutsättningar när vi börjar läsa. Så det behöver vi såklart vara ödmjuka i. Att just det som jag upptäcker i en bibelvers kanske inte är detsamma som någon annan skulle upptäcka exakt. Så det betyder inte att jag har upptäckt allt som är rätt. Men allt jag upptäcker är spännande på något sätt. Allt jag upptäcker kan jag fundera kring. Komma vidare på. Mm. Så nu tänkte jag att vi ska kolla på en bibeltext. Och så ska vi bara stanna upp inför detta. Att läsa och upptäcka. Nu kan det hända att vi har olika översättningar i våra biblar. Jag kommer läsa från Folkbibeln 15. Så det får vi ha lite överseende med. Att inte alla orden är exakt lika då i alla bibelöversättningar. Men vi ska kolla på. Nu ska vi se vart jag var. Jag kan klicka fram här så ser jag ju. Precis. Markus evangeliet. Kapitel 8. Och nu kommer jag ändra. Så jag ska kunna skriva här lite i PowerPointen samtidigt. Nu ska vi se. Hur gör jag det? Jag gör sådär, ja. Oj. Okej, nu tog jag bort en bild. Den kommer snart komma tillbaka. Jag får dela den en gång till här. Där. Där, ja. Så nu ska jag kunna skriva här samtidigt. Oj, nu hamnar jag fel. Markus 9. Markus 8 var det. Markus kapitel 8. Vers 31-33. Okej, jag valde det lite kortare sammanhanget här. Då gör vi så att jag läser från vers 27. Det var vad jag egentligen hade tänkt. Men jag ser att jag stannade här vid vers 31. Men jag börjar alltså i Markus evangeliet kapitel 8 från vers 27. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen. Men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågade han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom: du är Messias. Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. Sen började Jesus undervisa dem: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors. Och när man då ska stanna upp och verkligen läsa och lägga märke till vad man ser, då kan man till exempel då kan man använda pennan och man kan till exempel göra en liten lista. Och så börjar man från början i vers 27. Vad är det som händer i vers 27? Jo, Jesus och hans lärjungar går ut till byarna runt Caesarea Filippi. Så Jesus och hans lärjungar är på vandring, förstår vi, de går. Och de går till en viss plats som heter Caesarea Filippi. Ska man kunna stava här också? Det kan jag inte. Caesarea Filippi. Okej. Och vad händer när de är på väg? Då lägger man märke till vad som händer. Jo, Jesus ställer en fråga. Jesus ställer en fråga. Vad handlar frågan om? Den handlar om, nu, jag bara antecknar lite, några delar. Så kommer vi prata här också tillsammans. Han ställer en fråga om vem människorna säger att han är. Alltså inte vem, folk i allmänhet, liksom, människorna. Vem säger människorna att Jesus är? Och lärjungarna svarar. De svarar att människorna säger att Jesus skulle vara Johannes döparen. Och Johannes döparen är ju död vid det här tillfället. Om man läser hela Markus evangeliet så har man fått med sig det. Så vissa menar då att Jesus skulle vara tydligen densamma som Johannes döparen. Han skulle ha uppstått kanske eller något. Det vet vi inte hur de menar att han är Johannes döparen. Men det tror de. Och sen får vi reda på att några säger att han är Elia. En av de stora profeterna från Gamla testamentet. Att han skulle ha kommit tillbaka. Och sen är det lite mer allmänt. Att andra säger att det är någon, att Jesus skulle vara någon av de gamla profeterna. Någon av profeterna. Okej. Och sen, vad händer sen efter det? Då är vi i vers 29. Och då frågar Jesus, då går Jesus från att ha frågat vad alla andra tycker om vem Jesus är. Så frågar han dem. Och ni, vem säger ni att jag är? Jesus frågar lärjungarna. Och då är det Petrus som tar till orda och svarar. Petrus säger, du är Messias. Mm. Versen efter det får vi veta att Jesus befaller dem att inte säga det till någon. Petrus har bekänt, du är Messias. Du är den som är den utvalde, den som Gud har utvalt att rädda oss. Den som vi har väntat på. Men Jesus säger, det här får ni inte berätta för någon. Nu skriver jag inte mer här, men tanken är att man liksom skriver. Ja, okej, vad händer efter det? Petrus har alltså bekänt att Jesus är Messias. Och efter det så börjar Jesus tala om sitt lidande. Han talar om att människosonen måste lida, bli förkastad, han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå. Så Jesus talar om sitt lidande. Och vad händer efter det? Då är vi i vers 32. När Jesus har talat om sitt lidande, vad är det som händer? Jo, Petrus tar honom åt sidan och börjar tillrättavisa honom. Och här i Markusevangeliet så får vi inte ut något vad Petrus säger, utan bara att han tillrättavisar honom. Men när man tillrättavisar någon, vad är det man gör då när man tillrättavisar? Då menar man ju att en person har sagt något som är fel. Nej, men nu måste jag tillrättavisa. Nej, men hörru, nu gjorde du eller nu sa du någonting som var fel, eller hur? Det är det som ligger i att tillrättavisa någon. Du gjorde så där, men det är fel. Eller du sa så där, och det är fel. Så i ordet tillrättavisa så ligger ju att Petrus tycker att någonting av det som Jesus gjorde och sa är fel. Och han måste liksom ställa det till rätta. Så det som Jesus har talat om, att han måste lida och dödas, det tycker Petrus är fel på något sätt. Och då, vad händer i versen efter det när Petrus har sagt att Jesus har fel? Då vänder sig Jesus om, tittar på sina lärjungar och så tillrättavisar han Petrus. Nu är det Petrus som har sagt någonting som är fel. Och det är till och med så skarpt så att Jesus säger, gå bort från mig Satan, dina tankar är inte Guds utan människors. Alltså Petrus i sig själv som människa är inte Satan. Men det han har sagt, hans ord, det är inte uttryck för vad Gud tänker, utan det är uttryck för vad människor tänker. Detta att Petrus tycker att Jesus inte ska lida, att han inte ska dödas, det är inte i Guds tanke, säger Jesus. Okej, okay, så nu har vi bara lagt märke till. Jag fick inte plats med att skriva allting, men jag tänker att ni kommer ihåg. Vi har lagt märke till vad som har hänt i varje vers. Från det ena till det andra, från det ena till det andra. Liksom. Det här är det som händer. Jesus undrar vad andra människor tänker att han är. Han undrar vad lärjungarna tänker att han är. Petrus säger, du är Messias. Jesus säger att de inte får säga det till någon. Sen börjar Jesus tala om sitt lidande. Då tycker Petrus inte riktigt att Jesus säger saker som är rätt. Men då i sin tur så tillrättavisar Jesus Petrus och säger, det är du som har fel. Okej, okay, så nu bara kommer vi ihåg där. Det finns ju jättemånga mer saker att observera. Men nu är det detta. Så nu bläddrar vi framåt till nästa kapitel. I Markus kapitel 9. Från vers 30. Så ska vi göra en liten liknande grej här. Om ni har papper och penna och sitter med det så får ni gärna skriva själva. Om ni hinner med. Jag går lite snabbt in på för att vi... Ja, helt enkelt ha begränsat med tid. Det här är bara som exempel för er hur man kan göra. Men ni skulle kunna skriva själva om ni har papper och penna och lägga märke till saker. För nu läser jag då från Markus kapitel 9, vers 30-35. Sen gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem, Människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Men 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma frågade han dem, vad var det ni talade om på vägen? Men de teg, för på vägen hade de talat med varandra om vem som var den störste. Jesus satte sig ner, kallade på de 12 och sa till dem, om någon vill vara den förste så ska han vara den siste av alla och allas tjänare. Då går vi tillbaka och så bara börjar vi med att observera och lägga märke till. I vers 30, vad är det som händer? De går vidare därifrån, alltså det som har hänt innan. De har varit på en plats och Jesus har botat en pojke med en stum ande. Kan man lite snabbt skumma där i stycket innan. Men nu är de då, i vers 30 är de på väg därifrån. Okej, okay. Jesus och hans lärjungar är på väg. De vandrar genom Galileen, får vi reda på i vers 30. Och så får vi reda på att Jesus ville inte att någon skulle få veta det. Eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Så Jesus vill inte ha en massa folk runt sig just nu. Utan just nu håller han på att undervisa sina närmaste lärjungar. Han vill inte att alla andra människor ska vara med nu, får vi reda på. I vers 30 och 31. Och vad är det då han håller på att undervisa dem? Det kommer där i vers 31. Han sa till dem, människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Men 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Återigen alltså, Jesus talar om att han ska lida. att han ska bli dödad, men att han ska uppstå. Okej, det händer där. Och hur reagerar lärjungarna på den här undervisningen? Vers 32. De förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. Okej, så lärjungarna förstår inte vad Jesus pratar om. Och de vågar inte heller fråga. Då tittar vi i vers 33. Då har de alltså vandrat här. Och nu får vi reda på att de kommer fram till Kapernaum, en stad. Där Jesus bor. För där står det, när Jesus nu var hemma. Så då får vi reda på att Jesus bor i Kapernaum. När han inte är på vandring. Och då frågar han dem. Han frågar alltså lärjungarna. Vad var det ni talade om på vägen? Okej, så nu vet vi då att, nu kan man nästan se det här lite framför sig, tänker jag. Nu tänker jag vidare här lite. De är ju 12 stycken där, 13 med Jesus. Så de har väl inte gått så här tätt i en klunga hela tiden, utan de har väl spritt ut sig lite. Jesus kanske har gått för sig själv först och så har de kommit efter. Och nu undrar han, vad var det ni talade om då? När ni gick här, sista biten. Och då så får vi se i vers 34, de teg. För på vägen hade de talat med varandra om vem som var den största. Okej, vi får reda på vad de har talat om. Men vi får också reda på att de vill inte berätta det för Jesus. De tiger, de vill inte säga vad det var de sa, vad det var de pratade om. Men Jesus visste ju om vad det var de talade om. I vers 35. Jesus satte sig ner, kallade på de 12 och sa till dem. Om någon vill vara den första så ska han vara den sista. Lärjungarna har gått och pratat om vem av dem som är störst. Och Jesus samlar dem och säger att om någon av er vill vara den första och den största, då ska han vara den sista och allas tjänare. Okej, så här har vi lagt märke till att Jesus vill gå för sig själv tillsammans med sina lärjungar. För att han ska undervisa dem. Han vill inte ha en massa folk runt sig. Och undervisningen som han ger, den handlar om hans lidande och att han ska dö. Och att han ska uppstå. Vi får reda på att lärjungarna förstår inte vad han pratar om. Är det här med att de inte förstår vad han menade? Är det en koppling till den förra berättelsen? Där Petrus får höra att Jesus talar om sitt lidande och sen tillrättavisar honom. Nej, men inte ska du prata om lidande, Jesus. Är det en koppling här kanske? Här förstår de inte talet om lidande. Nej, men vad talar du om liksom? Kanske. Och sen frågar Jesus vad de lärjungarna har talat om. Och de har talat om vem som är störst. Vem som är först. Vem har mest status. Vem är bäst av oss. Och då samlar Jesus dem och talar om vad är det handlar om, det här med att vara först och störst och bäst i Guds rike. Jo, det handlar om att vara den sista. Att vara allas tjänare. Och nu vet jag att vi har dragit över lite på tiden. Så nu så ska jag bara sammanfatta. Den andra berättelsen som jag tänker på, då hoppar vi ett kapitel till längre fram. Och då är vi i Markus kapitel 10. Och den är lite längre, så jag sammanfattar den här nu lite grann. Men det vi gör är alltså att vi bara läser vers för vers. Och så lägger vi märke till, vad är det står? Och så liksom försöker vi se som ett schema, vad händer? Vad pratar Jesus om? Vad pratar lärjungarna om? Vad händer? Och då i den här Markus kapitel 10 från vers 32. Nu drar jag ihop det lite här då. Så nu sammanfattar jag på en gång. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. Nu är de återigen på vandring. Det är Jesus och lärjungarna. Nu är de på väg upp till Jerusalem, får vi veta. De var fyllda av bävan och de som följde med var rädda. De som går med Jesus är fyllda av bävan och de är rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12. Återigen är det de 12 som han samlar runt sig. Återigen vill han inte prata med jättemånga människor på en gång. Utan han samlar de 12, de närmaste lärjungarna. Och så börjar han berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Återigen, Jesus samlar de 12 och det han pratar om här, det är igen är det hans lidande. Att han ska bli hånad, spottad på, gisslad, han ska bli dödad. men han ska uppstå. Okej, vad händer sen i vers 35? Efter att Jesus har undervisat igen om detta att han ska lida, då så händer detta. Då kom Jakob och Johannes, Zebedaios söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Och han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Vi stannar där lite, det är ett längre resonemang som Jesus för där sen. Alltså, Jesus har talat om sitt lidande. Och vad händer? Jakob och Johannes kommer och vill fråga Jesus om någonting. Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Här kan man ju fundera väldigt mycket på vad det är Jakob och Johannes egentligen frågar om. Så det finns säkert jättemycket att säga om det. Men nu drar jag ihop det till lite kort här bara. Alltså de använder ordet härlighet. Det är ju någonting härligt, någonting fantastiskt liksom. Det ger ju bilden av någonting ljust, alltså att Jesus ska vara kung. Det här med att sitta på högra och vänstra sidan finns med i den här kulturen då liksom att man är närmast rådgivare eller närmast vänner liksom. Så här ber ju Jakob och Johannes om att på något vis få en säker plats, en bra plats nära Jesus. Vi vill sitta nära dig, liksom. Det är vad de ber om. Och så hoppar jag över lite här Jesu resonemang för att det är lite för långt nu. Men så hoppar jag ner till vers 41. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så det vi upptäcker i den här texten är Jesus talar om sitt lidande. Jakob och Johannes kommer och frågar om de kan få lite fördelar. Om de kan få en bekräftelse på att de kommer få bra platser i himmelriket kanske de tänker på. Eller vad det är de tänker på. Vi får reda på att de 10 andra lärjungarna, de blir upprörda över Jakob och Johannes. Och då i den här lite upprördheten, heta känslor, då kallar Jesus till sig dem och har en undervisning om hur man är. Vem som är den största, återigen. Så vi har 3 berättelser om när Jesus talar om sina lidanden. Och man kan, när man går igenom det här, upptäcka några små saker i det här, ett mönster i det här. Det är inte exakt samma sak varje gång. Men, oj, det ska jag egentligen ha den här. Vad är det vi upptäcker när vi bara lägger märke till på det här sättet? Att om vi bara drar ihop det. Jesus talar om sitt lidande i första berättelsen. Petrus tillrättavisar honom. Alltså nej, nej, nej. Prata inte om ditt lidande på något sätt. Säger Petrus. Nästa berättelse. Jesus talar om sitt lidande igen. Vad händer då? Jo, lärjungarna talar om vem av dem som är den största. Alltså vem är bäst av oss? Vem är störst av oss? I den tredje berättelsen. Jesus talar om sitt lidande igen. Och vad händer efter det? Jakob och Johannes frågar om de får sitta bredvid honom i hans härlighet. Om de kan liksom få lite fördelar. Om de kan få vara, ja men vi kan väl få det lite bra. Så här har vi lagt märke bara till ett visst mönster i de här 3 berättelserna. Bara genom att läsa dem och liksom punkta ner vad det är som händer i de här berättelserna. Sen är ju då frågan, då kan man ju börja fundera sen. Nu kommer ju nästa frågor liksom, till tolkningen. Men vad betyder det här? Hur ska vi tolka det här? Att Jesus talar om sitt lidande men lärjungarna är inte alls med på det. De börjar tala om vem som är störst av dem. De börjar försöka få fördelar istället. Få bekräftelse på att nej, men jag kommer väl alltid få sitta på den främsta platsen. Jag kommer väl alltid få sitta närmast dig. Eller att Petrus inte ens han tillrättavisar Jesus. Vad säger det här om hur ledarskap ser ut i Guds rike? Och hur lärjungarna som följer Jesus inte verkar förstå särskilt mycket av vad det är han säger. Ja, jag kommer släppa den här bollen lite här. Utan för fokus var här bara på att titta på hur vi kan titta på olika bibeltexter. Lägga märke till vad händer i den versen, vad händer i den versen, vad händer i den versen. Och börja bara försöka se vad väcks för frågor i mig i det jag upptäcker. Vad skulle jag vilja ta reda mer på? Och vad är det för mönster vi kan se? Och hur skulle vi kunna tolka det mönstret? Och för att sen komma till nästa fråga. Okej, vad betyder det för mig? Och i mitt liv kring det här. Så det här var som en introduktion bara. Kort i hur man kan öva sig på att lägga märke till vad som händer i olika bibelverser. Och försöka se liksom hur det ena går till det andra som går till det andra. För det är steg ett. Att faktiskt läsa och lägga märke till och observera. Vad är det som står här? Och sen kommer tolkningen och funderingarna över. Hur ska vi förstå det som står? Men bara genom att läsa texten. Alltså koncentrerat. Och se vad det verkligen står. Och försöka förstå det. Så kan vi få ut något av det. Alltså våra tankar kommer igång. Liksom. Vi börjar... Vad handlar det här om? Liksom? Bara genom att vi läser. Faktiskt läser och försöker se. Vad står och vad upptäcker jag i verserna? Och i det här första steget då. Så handlar det om. Vill jag ändå uppmuntra till att vi inte måste ha en uppslagsbok. Eller en utbildad teolog. För att läsa det. Och börja förstå det. Sen kan man vilja förstå mer. Och vilja läsa mer. Och då kanske man går till en annan bok. Eller någon som kan lite mer. Men liksom, första steget är att läsa och se, vad upptäcker jag? Vad tycker jag är intressant? Hur hänger det här ihop med det som står innan och det som står efter? Att jag själv kan börja ställa de frågorna och funderingarna kring texten. Men som sagt, det är något vi kan behöva öva och träna lite på. Det kanske inte kommer direkt, det kanske inte kommer automatiskt liksom, när vi läser. Utan jag kan behöva öva mig på det här att upptäcka. Aha, är det här jag ska lägga märke till? Aha, är det här jag kan se någonting? Så jag hoppas att det här var som en liten teaser till att jag kan börja läsa Bibeln och studera den på ett lite spännande sätt. Och sen är tanken, det blir kort här för att det bara blir en kväll på det här sättet. Men att vi fortsätter att jobba med det här gärna till hösten. Jag tycker det här är superspännande att vi läser Bibeln tillsammans. Ser vad vi kan upptäcka och övar oss och lär oss. Att läsa och upptäcka det vi ser i den. Så det var vad jag hade för den här kvällen till oss idag. Jag hoppas att du har fått med dig lite spännande tankar att ta med helt enkelt. Så jag vill säga tack för ikväll.